Den sång vi just hört har musikaliskt sett åtminstone satt den rätta bakgrunden till Ruts bok. Stillsamheten, skönheten, tystheten, det försiktiga, tjusiga och vackra. Efter den stormiga domarboken, som vi sa sist, kommer plötsligt, som direkt utifrån slagfältet, in i en lugn, tyst liten dal, Ruts bok dyker upp. Försynt, en tyst berättelse om några enkla kvinnor, om några änkor, om en bonde som heter Boas. En bok som man snabbt läser eftersom det bara är 4 kapitel, men som har underbara sanningar för oss idag, trots att det hände för över 3000 år sedan. En bok om Guds suveränitet mitt i ett Israel som levde i avfall. En bok om Guds kärlek till sin trogna kvarleva, om också alla andra hade svikit. Mitt i en tid då det står om Israel att var och en gjorde vad honom behagade, ty ännu fanns ingen konung i Israel. Men Gud hade bevarat åt sig en liten kvarleva, några få människor som trodde på honom, som tjänade honom, och som Ruts bok vill beskriva för oss. Och första gången vi talade om Ruts bok, ja, förra gången vi gjorde det, första kapitlet, så satt vi som rubrik: när beslutsamheten prövas. Och vi såg hur familjen Elimelek och Naomi med deras 2 söner flydde bort ifrån Betlehem eftersom hungersnöd hade drabbat Judaland. Bort till Moabs land, där det tydligen inte var någon hungersnöd, alltså en lokal hungersnöd i Judén, vilket fick mig att tro att det var frågan om en Guds dom på grund av avfall i Israel. Men Naomis man Elimelek dog. Hennes 2 söner hade just gift sig med moabitiska kvinnor, men också dessa 2 dog på grund av svag hälsa eller annat, vi vet inte säkert. Och plötsligt är det 3 änkor ensamma med gemensam sorg. Och ryktet kommer att Gud åter har sett till sitt folk där borta i Judén och Betlehem. Så Naomi vill återvända, och med henne på vägen hennes 2 sonhustrur. Och när hon vid första tillfället, efter en stund på vägen, försöker förmå dem att vända tillbaka, så tar känslorna över handen. Och visserligen kysser man varandra, och Naomi försöker ta farväl, men de 2 kvinnorna säger nej, vi vill inte svika dig, vi följer dig. Men ett stycke längre fram på vägen så återupprepas detta val: skall vi följa med eller skall vi vända åter? Och Naomi tecknar för dessa unga kvinnor realiteten av att följa med henne tillbaka till Betlehem, in i ett fattigt liv i hennes änketillstånd. Vänd stället tillbaka till Moabs land och försök finna er män och gifta er, så att ni räddar er framtid. Och vid anblicken av detta allvar så är det Orpa som ger efter och vänder åter. Men det står så vackert om Rut i vers 14: men Rut höll sig allt jämt kvar in till Naomi. Hon stod där orubblig, denna kvinna, ung, änka, trots att hon nu hade fått kostnaderna uppdragna för sig av sitt val. Beslutsamheten prövades än en gång. Rut stod kvar. Och Naomi försökte en tredje gång: vänd också du efter och följ efter din svägerska. Försök inte övertala mig, ty jag vill gå dit du går, och där du stannar vill jag stanna. Ditt folk är mitt folk, din Gud är min Gud. Och det var hela hemligheten till Ruts beslutsamhet. Hon hade fattat kärlek, inte bara till Israels folk, inte bara till sin svärmor, utan också till hennes Gud, Israels Gud, Herren Jehova, himlens och jordens skapare. Och det gjorde att hon var beredd att överge sitt fädernesland, sin familj, sina vänner, och bege sig till ett främmande land där man tillbad denne Gud. Så man kommer till Betlehem, som vi ser i slutet på kapitlet. Och jag beundrar Rut ännu mer när jag ser Hur är som de kommer in i byn? Och det blir rörelse i hela Betlehem. Kvinnorna börjar viska, men är det inte Naomi? Vem har hon med sig? Titta, Naomi har kommit tillbaka. Men hon är ensam. Och Naomi hör viskningarna. Och Naomi möter kvinnorna vid brunnen. Och hon säger, kalla mig inte längre Naomi. Vilket ju betyder den lyckliga, den behagliga. Det namnet passar mig inte längre. Ty Herren har handlat emot mig, vittnat emot mig och låtit det gå mig så illa. Kalla mig istället Mara. Mara som på hebreiska betyder den bedrövade. Det tyckte hon passade bättre nu. Vet du, Naomi var faktiskt bitter. Hela hennes liv såg hon nu så som förfelat, så som bortkastat. Hela hennes familj hade plötsligt ryckts bort ifrån henne. Och där stod hon ensam nu, som en 55-60-årig änka kanske. Vad hade hon att vänta sig av livet? Bara fortsatt fattigdom, ensamhet, sorg och bedrövelse. Kalla mig inte Naomi, det passar mig inte längre. Jag tror Naomi var lite bitter på Gud. Och Naomi förstod inte längre att tro Gud om en fortsatt ljus framtid. Och emot den bakgrunden så beundrar jag Rut ännu mer. Tänk att vara så beslutsam att hon till och med håller ihop med denna ganska bittra och negativa svärmor. Hon kunde väl ha valt ett lyckligare liv än att hänga ihop med en gammal sur svärmor. Ja, det var påkostande. Men hemligheten var att Rut hade fått fött i sitt hjärta en tro på en allsmäktig Gud. Hos Rut fanns en tro som Gud nu snart skulle komma att belöna. Och det är det som vi ska se i andra kapitlet lite grann idag. Skulle nu Rut framhärda i sin beslutsamhet? Nu var hon i ett främmande land, nu var hon i en främmande by. Med främmande människor runt omkring sig som talade lite annorlunda språk, som såg lite annorlunda ut, som var lite annorlunda klädda. Och där hennes svärmor, lite sur och bitter och fattig och kanske lite trött och gammal på livet. Det ålåg i så fall Rut att ta ansvaret för försörjningen. Och vet du, det är det första hon gör. Det står så vackert om Rut i andra versen. Och moabitiskan Rut sa till Naomi, låt mig gå ut på åkern och plocka ax efter någon inför vilkens ögon jag finner nåd. Och Naomi svarade henne, ja, gå min dotter. Så Rut genast tar följden av sitt beslut där ute på vägen ifrån Moab till Judén. Hon tar konsekvenserna och förstår att nu är det jag som måste försörja min svärmor. Hon är gammal, hon kan inte jobba. Och hon, Rut själv, tycks inte ha några större tankar på att plötsligt gifta sig och skapa en egen familj. Utan nu för henne ligger först och främst att ta hand om sin svärmor, även om hon är bitter och trött på livet själv. Och kanske Rut kände till lite grann utav Mose lag, eftersom hon säger, låt mig gå ut på åken och plocka ax efter någon. Ty Gud hade stadgat det som en rätt för främlingar och fattiga människor. Det står så intressant i tredje Moseboks 19 kapitel till exempel. När ni inbärgar skörden, vers 9, av ett land, då ska du inte skörda in till yttersta kanten av din åker. Icke heller ska du göra någon axplockning efter din skörd. Det var ju så att när man gick och skar av skörden, kornskörden som det nu var frågan om, senare veteskörden, så hände det ju lätt att en del ax ramlade av och föll på marken. Och skulle man vara riktigt noggrann så skulle man gå och göra en efterskörd, eller hur? Och samla ihop alla ax så att ingenting gick till spillo. Nej, sa Gud, det ska ni inte göra. Varför det då? Jo, därför att du ska lämna detta kvar åt den fattige och åt främlingen. Likadant var det med vinskörden. När du bärgar dina vindruvor och det faller vindruvor på marken, då ska du inte plocka upp dem. Varför det då? För att den fattige och den vänlöse ska ha en chans att komma efter och plocka upp dem och använda dem för sitt behov. Ser du hur Gud på ett tjusigt sätt såg till det fattiga och vänlösa i Israel, till främlingar som inte hade samma utkomstmöjligheter kanske som folkets invånare, men också de skulle ha sin del utav landets frukt. Gud ville att främlingar skulle behandlas väl utav israeliterna. Du ska inte vränga rätten för främlingen, står det i 5 Mosebok 24. Inte för den faderlöse, och du ska inte vränga rätten för änkan. Du ska inte taga pant utav en änka. Du ska komma ihåg, Israel, att du själv har varit främling och träl i Egyptens land. Och du skulle vara det fortfarande om inte jag hade förbarmat mig över dig. Så här går igen i Guds ord en kärlek till de fattiga, en kärlek till de värnlösa, en kärlek till änkorna, en kärlek till de faderlösa. Ta hand om dem, mitt folk, till jag har tagit hand om er, och ni ska vara ett vittnesbörd om hur dan jag är. Så, när ni inbärgar skörden och glömmer en kärve kvar på åkern, säger han till mig i 5 Mosebok, gå inte ut och hämta den när ni kommer på, oj, nu glömde jag kärven. Nej, har du glömt den? Skyll dig själv. Låt den ligga kvar. Den tillhör främlingen. Den tillhör den faderlöse. Den tillhör änkan. Gud lät egentligen ingenting gå till spillo, men det som eventuellt inte blev inbärgat av den rätta ägaren, det skulle i så fall tillhöra någon annan som behövde det väl. Så var det med de olika skördarna, inte bara kornskörden och vinskörden, utan också olivskörden, som ni kan läsa om i 5 Mosebok 24 om ni är intresserade. Så Naomi tillät Rut att gå ut och utnyttja denna stadga eller denna förrättning i Israel. Och då står det i vers 3 att Rut gick ut och kom till en åker och plockade där ax efter skördemän. Skördemännen gick fram. Sedan kom tjänarinnorna och band ihop till kärvar de ax och de knippen som låg där på marken. Och sen ett stycke längre bort, kanske på behörigt avstånd, kom dessa fattiga människor, dessa änkor, dessa vänlösa, och plockade sina ax och samlade ihop det som hade blivit kvar efter det att skördemännen hade gått fram. Och det står, och det hände sig så för henne att det åkerstycke som hon kom till, det var Boas åkerstycke, Boas som var av Elimeleks släkt. Och det är lika som författaren här vill poängtera någonting för oss. Rut gick ut utanför Betlehem. Det var ett stor åkerareal, och varje bonde hade sitt åkerstycke av denna allmänna egendom, och där inbärgade sin skörd. Men det hände sig så förut. Det hände sig, står det, och jag sätter in de situationstecken i min bibel. Det hände sig så förut att de kom till Boas åker, så som det vore en slump. Och just att hon kom till Boas åker skulle komma att förvandla och förändra hela hennes framtid, hela hennes svärmors framtid, totalt, just på grund av att det hände sig att hon kom till Boas åker. Det fanns hundratals åkrar att välja på. Var det en slump? Ja, det kanske såg ut så för Rut till att börja med. Hon bara valde en åker som hon tyckte passade henne. Men vet du, Guds hand var bakom detta. Det är många gånger som vi säger, ja, det var en slump att det gick mig så där. Men det var Guds hand bakom. Det var Guds suveräna ledning att de kom just till den åkern. Till det står, det var Boas åker. Det är liksom författaren vill poängtera, det var Boas åker de kom till. Han som var av Elimeleks släkt, han som så småningom skulle bli Ruts man och Naomis och Ruts bördeman, som vi ska se på nästa gång. Du vet, när Gud leder, Gud kan inte leda om vi inte rör oss, om vi inte går. Om inte Rut hade gått ut utan suttit hemma i köket hos Naomi och sagt, jag ska se vad Gud leder med någonstans, jag tror inte så värst mycket hade hänt då. Nej, Rut satt i handling vad hon visste hon var ansvarig att göra, och hon gick, och då ledde Gud henne. Gud kan inte leda den människa som sitter och bara väntar och ingenting gör. Ibland gör vi det felet. Vänta på att Gud ska komma med någon slags ängel framför och säga, Herren har sagt till mig att så och så ska du göra. Så gör inte Gud i normala fall. Han väntar sig att vi troget ska uppfylla det ansvar vi har, den uppgift vi har, och då kan han leda oss. Det är omöjligt att styra en båt som står still, eller hur? Hur man än vrider på roret, ingenting händer. Båten står ändå still. Men så fort båten rör sig, då går det att styra med rodret. Så fort vi rör oss i någon riktning, då kan Gud stänga och öppna dörrar. Och jag kommer ihåg, vi hade bibelstudium här om kvällen, eller hur? Apostlagärningarna 16. Hur var det med Paulus och Silas och Lukas när de kom genom Indre Asien? De visste inte riktigt var de skulle ta vägen, så de försökte gå söderut. Men Guds ande förhindrade oss. Ja, får vi vända. Så försökte de att gå norrut. Nix, sa Guds ande, inte den här vägen heller. Vad nu då? Tillbaka kan vi ju inte gå. Vad ska vi gå då? Jo, man gick nordvästlig riktning. Och så kom man till Troas. Och så kom Guds syn. En makedonisk man kom över till oss och hjälpte oss. Den riktningen. Men det var först tredje alternativet som dörren öppnades för Paulus. Men det var hela tiden i rörelse. Däråt nej, däråt nej, däråt ja. Så handlar Gud ofta. Var inte rädd alltså att gå till handling. Att sätta i aktivitet det som du har möjlighet att göra. Gud ska leda dig. Han spelar inte schack med oss och säger, nu gick det fel, haha, skyll dig själv. Nej, min vän, Gud är kärleksfull. Ser han att den vägen är fel, så är han suverän nog och kärleksfull nog att han kan stänga den och öppna en annan dörr för dig. Var inte rädd för Gud. Gud älskar att leda sina barn. Gud älskade att leda Rut till rätt åkerstycke. Och han gjorde det. Och i vers 4 nu så säger författaren, i den hebreiska texten så står det till mig så här: och se, Boas kommer. Och i vår bibel står det: och Boas kom just då dit från Betlehem. Det är liksom, det ligger lite spänning i luften. Det är lite dallring i luften. Hon har börjat att plocka ax där på. Och nu, vad händer? Boas kommer. Och han kommer in på skördefält och han säger till sina skördemän: Herren var det med er. Och arbetarna svarar: Herren välsigne dig. Och vilken tjusig hälsning det är. Vi har inte möjlighet att avgöra om det var en vanlig hälsning på den tiden. Men det säger mig i alla fall att jag tror att Boas var en gudfruktig man. Han tillät till exempel att det fick finnas axplockare på hans fält. Han kände till Mose lag och han respekterade den. Och han tillät de fattiga att vara där och plocka ax. Och nu, denna gudomliga hälsning: Herren välsigne er, sa arbetsgivaren till sina arbetstagare. Det är väl en tjusig hälsning. Jag ser att Boas religion gick igen i hans vardagsliv. Gör din chefs religion det? Gör din religion det? På arbetsplatsen, i skolan, kommer den igen där också? Och Boas hade inte varit på fältet många sekunder eller många minuter förrän han säger till basen, vers 5: vem tillhör den där unga kvinnan där? Det kanske fanns en 10, 20, 30 unga kvinnor, axplockare, axplockerskor ute på fältet på Boas åker. Men genast han märker till just den. Han attraherades av just en kvinna. Han uppmärksammades på just en kvinna. Vad var det för särskilt med henne? Ja, kanske var hon vackrare än de andra. Jag vet inte. Det är möjligt att hon var. Men också kanske hon hade ett lite utländskt utseende. Hon var ju moabitiska. Kanske såg de lite annorlunda ut än hebreerna, säkerligen. Kanske hon hade lite annorlunda klädsel än de vanliga israelitiska kvinnorna. I alla fall, han lade märke till henne. Och här är också Guds skickelse. Vem är denna kvinna? Han säger, vem tillhör hon? Vems tjänare? Vems tjänarinna är hon? Han trodde tydligen att hon var en fattig tjänare. En tjänarinna som var tvungen att gå och plocka ax på ett åkerfält för sitt uppehälle. Jag tror knappast här att han frågar efter vem är hennes man. Utan det är istället, vems tjänarinna är hon? Och basen säger till henne: ja, hon är ju den moabitiska kvinnan som kom tillbaka från Moabs land med Naomi. Och hon kom hit i morse, säger han, och hon bad att hon skulle få plocka ax och hopsamla ax bland kärvan efter skördemännen. Och så har hon hållit på, och här kommer ett gott vittnesbörd om Rut. Så har hon hållit på allt sedan i morse. Hela dagen har hon hållit på. Vi vet inte vilken tid riktigt det var på dagen. Men sedan tidig morgonstund, ända tills nu, ja, hon har just bara varit inne och vilat sig en stund där inne i ett litet skjul som de tydligen hade där vid åkerfältet för att pusta ut ibland. Hon hade arbetat troget med att plocka ax och hon har bara tagit en liten paus just nu. Nu är hon ute och jobbar igen. Det var någonting flitigt, någonting ivrigt över denna kvinna Rut. Hennes beslutsamhet stod fast, ser du. Hon gav inte upp. Fast hon nu insåg att hennes beslut där ute på Moabs väg en gång faktiskt innebar för henne att hon skulle ligga på knä och plocka ax i ett främmande land. Det var egentligen ganska förnedrande. Det var inga goda omständigheter som hon kom in i. Men hennes beslutsamhet stod fast. Gör din beslutsamhet det. Du beslöt en gång, jag ska följa Jesus. Om också andra tvekar, vill jag dock följa. Ja, det hade Naomi klarat av. Orpa tvekade och gick tillbaka. Naomi följde. Men har du fortsatt att följa? Har du fortsatt att gå in också i arbetsuppgiften som väntade i Guds rike? Har du sagt ja en gång till Jesus och sen satt dig ner på kyrkbänken och tror att det räcker? Ja, det räcker för din frälsning naturligtvis, men det räcker inte för din glädje i Kristus. Utan du är kallad till en arbetsuppgift i Guds församling. Du är kallad till ett tjänst i Guds rike. Om det också är en tjänst i det lilla, någon slags axplockning, söndagsskolärare i en förort, det är inte så, det är väldigt fint som att få stå på predikstolen. Det vet jag. Men inför Gud lika stor och lika viktig. Gud har kallat dig till en uppgift. Om du svarat ja till Kristus, har du följt upp din beslutsamhet också när det gäller tjänsten i Guds rike? Har du en uppgift i Guds församling? Ge dig ingen ro förrän du vet att jag har en uppgift i Guds församling. Detta är min uppgift och den vill jag troget utföra. Så gjorde du ut. Hon gick till verket. Hon tog konsekvenserna av sitt beslut också när det gäller tjänsten i Guds rike. När Boas har fått höra vem det är, så skyndar han sig fram till Rut. Vers 8. Hör min dotter. Och han kallar henne dotter. Tydligen är det åldersskillnad mellan dessa båda. Rut en ung kvinna. Boas en lite äldre man. Inte för gammal, men i alla fall så pass åldersskillnad att han kan kalla henne sin dotter. Hon skulle kunna ha varit hans dotter. Jag vet inte om det är någon slags kärlek här vid första ögonkastet. Det väl låter jag åt din fantasi att tänka på i så fall. Hör min dotter, nu ska du i alla fall se hur ivrig Boas är att uppta denna kvinna under sina vingars beskydd. Hör min dotter, du ska inte gå bort och plocka ax på någon annan åker. Han ger henne faktiskt befallning. Du ska stanna här. Och det kanske egentligen var fördelaktigt att gå från åker till åker, att hinna med och plocka lite på andra ställen också än att bara gå på en och samma åker. Men nu säger han, du ska stanna här Rut, och du ska inte förlora på det. Ty mina tjänare ska hålla, utan du ska stanna här hos mina tjänarinnor. Och se efter, säger han i vers 9, var skördemännen arbetar på åkern, och du ska gå just efter skördemännen. Han erbjuder henne nu ett särskilt privilegium, att få gå just efter skördemännen. Det var ett särskilt privilegium. Det verkar nästan som att hon skulle gå alldeles nära skördemännen. Lite efter kom ju tjänarinnorna och band ihop till kärvar det som hade skördats. Men hon skulle gå efter skördemännen. Hon skulle få gå nära den. Och det var en fördelaktig ställning för en axplockerska. De höll sig egentligen långt bak i ledet. De fick inte vara för nära. Vet vad som hände då? Skördemännen, försvinn härifrån. Spring inte här och plocka. Ni vet, de var upptagna av sitt arbete. De ville få ihop så mycket skörd som möjligt. Och det sprang dessa änkor och fattiga människor försökte få sin del. Och tro mig, många gånger var det så att de kasade iväg dem, föste bort dem från fältet, också med våld. Men jag har sagt åt mina skördemän att de inte ska göra dig någonting ont, kommer Boas att säga till Rut nu. Gå efter dem. Jag har förbjudit mina tjänare att göra dig något för när. Du behöver inte vara rädd för dem. Du ska vara nära dem och utan att frukta. Och Rut, om du är törstig, du bara går till mina tjänare och ber dem dra upp vatten åt dig ur brunnen. Ser du vad Boas gjorde med Rut? Han plötsligt upphöjer henne till en förmånlig och privilegierad ställning. Hennes beslutsamhet börjar belönas på ett ifrån Gud förunderligt sätt. Rut har inte anat någonting av detta. Plötsligt kommer en man för henne helt okänd och erbjuder henne underbara förmåner nära skördemännen. Då har jag möjlighet att sanda in mer ax än de andra som plockar här. Om jag är törstig, vatten ska jag få. Ja, Rut förstår inte detta riktigt. Så det står att hon faller ner och hon bugar sig mot jorden och säger: varför? Varför har jag funnit en sådan nåd för dina ögon så att du tager dig an mig fastän jag är en främling? Det var uppenbart. Och det förstod hon att Boas visste om, att hon var en kvinna från ett annat land. Hon var moabitiska till och med. Och moabiterna var inte så väl sedda i Israel. Det rådde viss fientlighet mellan dessa två nationer. Så Rut har anledningen att undra varför. Varför denna nåd? Jag är ju bara en främmande kvinna för dig. Förunderlig nåd. Slutar du och jag att förundras över den nåd som du och jag har erfarit i Kristus, då har vi förlorat något av frälsningsglädjen. Ser, detta är en sund reaktion. Att uppleva att detta har jag fått utan att jag förtjänar det. Jag är ju en främling. Ja, det är inget krav, Boas, att du skulle bevisa mig denna nåd, denna rättighet. Något av samma känsla ska finnas hos den kristne som har blivit upphöjd till en högre ställning, till en fördelaktig ställning i Kristus. Att aldrig upphöra att fråga: varför Gud? Varför ska ju jag få den här nåden? Det är en sund fråga. Det är en riktig fråga. Den håller dig ödmjuk, min vän. Farlig är den dag då du sätter dig bakåt och tänker: ja, tänk att Gud förstod att frälsa mig. Det gjorde han en bra grej. Nej, vi ska alltid, alltid förundras över nåden i Kristus, så som Rut här gjorde över Boas nåd. Förunderlig nåd, sjunger vi en sång som jag älskar, och som förresten skrevs av en skeppare på ett slavskepp en gång, som blev frälst. Förunderlig nåd. Det var det för honom, det är det för oss. Ja, nu förklarar Boas varför. Boas hade nämligen hört ryktena om Rut. Vem hade spritt dessa rykten? Ja, Naomi var ju den enda som kände Rut. Så det måste ha börjat från hennes svärmor. Hon har talat om det för sina grannar. Det är förunderligt, den här kvinnan som har följt med mig här. Jag bad henne flera gånger på vägen att hon skulle vända tillbaka till sitt land. För ni vet, att komma hit för en främmande kvinna, det är ju inte så lätt. Men hon framhärdade i att följa med mig. Och hon sa att hon tror på vår Gud. Och Naomi berättade för sina grannar. Och Naomi var faktiskt lite stolt för denna sin son hustru Rut. Så hon berättade gärna om henne. Och ryktet spred sig i byn. Och nu säger Boas: för mig har blivit berättat vad du har gjort mot din svärmoder efter din mans död. Hur du har övergivit din fader, hur du har övergivit din moder, hur du har övergivit ditt fädersland, hur du har vandrat och stad till ditt folk som du icke kände. Boas var imponerad av Ruts offer, mina vänner. Och det verkar nästan som han jämför henne i sina ordalag med den största av alla judar, Abraham själv, judarnas stamfader, som en gång övergav sitt land, sin släkt, för att gå till främmande land som han inte kände. Och nu gjorde du likadant. Och Boas är imponerad av denna unga kvinna. Och vet ni, på grund av Ruts offer så upphöjer nu Boas en bön för Rut och säger: Herren, det gäller dig för vad du har gjort. Jag må full lön tillfalla dig från Herren, Israels Gud, till vilken du har kommit för att finna tillflykt under hans vingar. Halleluja. Ära vare Gud. Han förstod hemligheten i Ruts hjärta. Han förstod längtan i Ruts hjärta. Han förstod hennes val en gång, hur hon hade övervägt: vad kan vara värt mest? Att stanna här i mitt land, att uppleva att jag möjligen kan bli gift igen, skapa familj och en framtid. Men då kanske jag går miste om välsignelserna från Israels Gud, som hon nu hade lärt känna. Så hon beger sig till ett främmande land. Hon tackar farväl, säger farväl till sin familj, till sin far, sin mor, sina vänner, sin släkt, till sitt fädernesland, och beger sig till ett land vars folk hon inte känner. Varför? För att finna skydd, för att finna beskydd under den allsmäktiges vingar. Precis som hönan samlar ihop kycklingarna som plötsligt blir skrämda. Har du sett dig i en hönsgård någon gång? När man kommer fram till nätet och kycklingarna som där har lekt och pickat på backen i allsköns ro, plötsligt springer till mamma hönan, och under hennes vingar försvinner de plötsligt, och hon ligger där tryggt och gömmer dem allihop, de gula små kultingarna. Och de ligger där tryggt och skönt. Tänk att den bilden används ofta i Bibeln om den som tar sin tillflykt till Gud. Det är som en stackars liten kyckling som förskrämd kommer och finner skydd och ro och tillflykt under en hönas vingar. Det ofta används i psalmerna, just det uttrycket. Och har du tänkt på vad Jesus sa en gång, Matteus 23, hur han gång på gång hade talat till Jerusalem, men nu måste gråta och säga under tårar: Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeter och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag icke velat församla dina barn, lika som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, men ni har icke velat. Hur är det med dig? Har du också vägrat att komma till den plats som heter en tillflykt under Guds vingar? Idag förkunnar jag för dig att här är han, under vilkens vingar du kan finna tillflykt, ro, säkerhet, trygghet. Du är välkommen till Gud den allsmäktige, också du. Längtar du efter honom som Rut gjorde? Att säga farväl till allt annat, det är det värt, min vän. Vad helst som binder dig är värt att tacka nej till för att komma under hans vingar. Ty Jesus sa,
också i ett kapitel tidigare. Var och en som har övergivit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller barn eller jordagods för mitt namns skull, han ska få mångfaldigt igen. Han ska få mångfaldigt igen. Ja, han ska få evigt liv till arvedel. Rut hade övergivit mycket. Rut hade övergivit, som hon såg i alla fall möjligheterna till att själv gifta sig, få man och få barn. Hon hade offrat mycket, mina vänner. Men i Guds hemliga plan, fördold för Rut, låg i hans avsikt att belöna hennes offer och beslutsamhet med att göra henne till stammoder till konung David själv. Och inte bara det, till stammoder till Jesus Kristus, Guds son, när han skulle födas in i människosläktet. Det är därför som Rut, så som en av de tre enda kvinnorna som står uppräknade i Jesu Kristi släktregister i Matteus 1, hon står där. Rut födde Obed, Obed födde Jesse, Jesse födde David, konungen, och så hela den långa listan ner till Josef och Jesus. Rut är med när Matteus räknar upp de viktiga personerna i Jesu släkttavla. Vilken belöning hon fick, mina vänner. Och Boas, bara några minuter till. Boas nöjer sig inte med att välsigna henne. Han går nu vidare och säger, ja, först säger hon: tack Boas, tack Boas, så må jag då finna nåd för dina ögon, min herre, ty du har tröstat mig, du har talat vänligt med din tjänarinna, fastän jag icke är som någon av dina tjänarinnor. Det vill säga, jag är som en främling. Jag kunde inte göra anspråk på de förmåner som du här har tilldelat mig. Jag tackar dig, Boas, för denna din nåd emot mig. Du har tröstat mig, du har lugnat mig. Jag kom hit till skördefältet i morse och jag var nog lite nervös. Hur ska det gå för mig som främmande kvinna här? Främling, utlänning i ett land. Och jag känner inte folk, jag känner inte skördemännen. Och ni vet att det är lätt för en utlänning att bli utfrusen. Särskilt att komma som främling. Man känner sitt främlingskap. Och hon var nog lite spänd, Rut, där hon gick på åken. Hur ska det gå? Ska det gå bra hela dagen? Och så kommer godsägaren själv och säger: du ska inte vara rädd. Du ska gå efter skördemännen. Du ska få dela mycket av axeln. Du ska få vatten om du törstar. Och det är som en högsvalelse, en sån härlig tröst för hennes spända själ. Du har tröstat mig. Och så säger hon: du har talat vänligt till mig, vänliga ord. Hur skönt är det inte när man kommer som främling till ett utland? Man känner sig ganska bortkommen. Neonskyltar och reklam och andra plakat, man förstår inte ett ord vad som står där. Konstiga ord, konstiga röster, främmande människor. Men så plötsligt möter man vänlighet av en utlänning, av en i det landet. Har ni känt den känslan? Vad skönt det känns att plötsligt är jag accepterad av någon i detta land. Och det går mycket lättare resten av dagen. Något av detta upplevde Rut. Han har talat vänligt till mig. Det gick lättare för henne nu. Hon kände sig tröstad och lugn. Och Boas ger sig inte. När måltidsstunden är inne: kom hit fram, Rut. Och han ropar på denna kvinna ibland i fattiga där borta. Och hon kommer. Och hon får sitta ner. Och han ger henne bröd. Och han låter henne få del av de rostade axen. De färska asken hade, axen hade man rostat i en stekpanna över elden. Och nu fick Rut del av denna härliga förstlingsskörd. Ja, hon fick så rikligt, står det. Han la upp en stor hög åt henne av ax. Och hon åt, och hon blev mätt, och hon fick över. Så är det Boas försåg hennes behov i överflöd. Så är det också med Kristus. Den som kommer till honom behöver aldrig känna sig fattig. Aldrig. Är du här idag, min kristne vän, som känner dig fattig? Du lever i så fall inte ett normalt kristet liv. För ett normalt kristet liv, i det ska man känna sig rik. Det betyder inte att man går omkring och sprattlar och sjunger igen. Men en inneboende känsla av en rikedom som mått och mal och rost ej når, som vi talade om igår. Boas nöjer sig inte med detta. Låt mig till sist få säga vad han mera gjorde. Boas säger: Rut, kom och plocka ax mellan kärvarna. Förut hade han sagt gå efter skördemännen, kom ännu närmare. Och han sa till skördemännen, ja, detta sa han inte till Rut. Han sa: låt henne komma nära kärvarna, sa han till skördemännen. Och där alltså ingen axplockare ännu hade fått komma. Det var nämligen vana att man först gjorde klart hela fältet, hela en bit av åkerstycket, innan axplockarna fick komma. Och vers 10: ja, ni mina tjänare ska till och med draga ut strån ur knipporna åt henne och låta dem ligga kvar så hon får plocka upp den. Och när hon gör det får ingen av er säga någonting emot henne. Så såg ni vilken fin liten grej Boas gör här. På flit dra ur några ax, låt dem falla. Låt hon inte tro att ni gör det med flit liksom. Men liksom att det händer av en slump att ni tappar lite ax då och då. Och var inte så noga med att ni får in varenda ax i kärven. Låt det fumlas lite grann vid sidan så att ni tappar lite och hon kan komma och få ännu mer. Såg ni vilken kärlek Boas bevisar Rut här utan att hon vet om det? Så när Rut kommer då, det var väldigt, vad slarviga de har blivit tjänarna. Vad dömer de som inte har sett upp bättre? Och hon plockar och plockar och plockar och hon tycker att vilken tur jag har. Men var det tur bara? Ibland så berömmer vi oss av turen när det egentligen är Guds godhet bakom. Vilken tur jag hade, va? Såg du hur bra det gick för mig? Vad jag kom över? Egentligen är det Guds suveräna godhet bakom allt gott som händer oss, mina vänner. Och vi ska aldrig tillskriva turen någonting. Vi ska aldrig tillskriva vår egen berömmelse någonting. Tack vare att jag har kunnat arbeta och jobba och sträva så har jag fått detta. Nej, Gud har välsignat dig med hälsa och jobb så att du kan utföra och göra ett förvärv. Guds välsignelse är bakom allt. Så till och med när vi inte vet om det är Gud där och välsignar. Det är aldrig en slump. Gud gör det med flit. Men han låter oss inte alltid se det såklart. Först långt senare tror jag Rut fick reda på detta när de låg i sängkammaren efter sitt äktenskapsingående. Och Boas berättade detta. Vet du vad jag gjorde den där första dagen då du var ute på fältet och tyckte du fick så mycket? Jag sa till mina tjänare. Och hon skrattade och kramade om sin man. Vad du är god. Och då uppdagades det för henne hur god Boas hade varit mot henne innan hon ens kände honom. För det gjorde hon inte än. Och hon kommer hem till Naomi och säger, och Naomi ser hur mycket hon har fått. Men var har du varit, Rut? Var har du varit? På vems fält har du varit? Hon förstod att en extra nåd hade vederfarits Rut. Och Rut talar om hela berättelsen. Och nu för första gången på många, många år brister Naomi ut i tacksamhet och lovsång och förbön och välsignelse för denne man Boas. Nu börjar hennes liv också förvandlas. Ruts liv börjar förvandlas. Naomis liv börjar förvandlas. Ruts beslutsamhet börjar belönas. Och den ska belönas ännu mer, mina vänner. Hur är det med dig? Har du följt upp din beslutsamhet? Har du kommit in i Guds församling, en arbetsuppgift, så att du upplever välsignelserna ifrån Herrens och församlingens Herre strömma över dig? Vad du har gått miste om mycket om du inte har kommit in i detta. All Guds godhet vill han ge dig. Och han ger dig det på det suveräna sätt som han vill. Och ibland så ser du det inte. Men kom ihåg, du ska alltid tacka Gud för allting. Allting som händer dig är hans godhet. Ingenting av en slump. Gud välsigne dig, Guds barn. Att gå in i en uppgift i Guds församling och uppleva hans välsignelse över dig i den uppgiften. Amen.